Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vare med er. Frid ifrån Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss förenas i tack och bön. Ja, vi tackar dig, kära himmelske fader, för all din stora godhet, för din storhet, för din nåd. Vi tackar dig för allt gott du ger oss. Vi tackar dig för all jordisk välsignelse, allt som har med det vi får lov att äta och ta emot ur din hand. Allt det goda som du ger oss av vänner, av vänskap, gemenskap. Vi tackar dig för att du har sänt din egen son, genom vilken du har öppnat en dörr för oss till gemenskap med dig och till himlen. Nu ber vi dig, vi som lever på en jord som både är rik och fylld av tårar, att du välsignar vår gudstjänst, att du ger oss nåd att be och lovprisa och ta emot. Amen. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Vi ska stryka under de där orden, skörda med jubel. Med jubel. Orden är hämtade från psalmen 126 i Saltaren och har i Bibeln som överskrift. Pilgrimsång står i den senaste översättningen i folkbibeln. Förestod det vallfartssång. Jag läser psalmen. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter från som strömmarna i Negev. De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Psalmisten talar om glädjefyllt skratt, om jublande tunga. Han säger, vi är glada. Han talar om skörd under jubel, om att jublande komma bärande på sina kärvar. Under den mörka fångenskapen i Babel, den säkert psalmen skriven därefter är att de har kommit hem från Babel. Där i fångenskapen i Babel hade det fällts oändligt många tårar. Fördrivna från sitt land. Alla hade släktingar, ofta nära. Vänner som hade dödats. Deras land var ockuperat och ödelagt. Herrens tempel, tecknet på Guds närvaro och hans kärlek till sitt folk var ödelagt. Och vad man grät. Men det kom en dag då frihetens timme var slagen. En stor skara vände tillbaka och man fick börja bygga upp templet på nytt. Och åter börja bruka åkrarna för att kunna skörda på nytt. Och templet blev invigt. Och åkrarna bar sina skördar med säd, oliver, vindruvor och alla slags grönsaker. Under jubel och tacksägelse fick man skörda. Och man sa, Herren har gjort stora ting med oss. Det finns många i det judiska folket som idag tackar Israels Gud under jubel för att de har fått tillbaka sina åkrar efter nära 1800 år i exil. Och vi gläder oss med dem under bön att de också ska få se att deras största son, Guds son, Jesus från Nazaret, är deras frälsare och att de då ska få fyllas av en alldeles ny jublande glädje. Det finns en helt annan tåresådd som Gud vänder i glädje. Jesus sa, när en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Ja, somliga av oss män har fått se en kvinnas tårar i den stunden. Och ni vet, många här, att detta är ohyggligt svårt. Och en kvinna kan då säga med psalmisten: tårar, tårar. Men så kan hon sen få säga med psalmisten i en annan psalm som kommer strax därefter, att barn är en Herrens gåva. Och så kommer hon att liksom, kanske till och med när tårarna fortfarande hänger kvar på kinden, kunna få jubla och tacka Herren över hans godhet. Ja, över den frukt hon har fått skörda, ett litet nyfött barn lagt i hennes händer till en helig uppgift. En helt annan sådd i tårar är den som handlar om ångerns tårar. Det handlar om den sorg som är efter Guds sinne. Sorgen över att jag har syndat mot Gud. Att jag har handlat så illa, tänkt så illa. Låtit så onda begärelser få insteg i mitt hjärta. Ja, att från mitt hjärta så ofta stiger upp så hemska tankar. Förbjudna begärelser. En kristen vet om detta. Och inte bara vet. Han lider, eller hon. Det smärtar. Och när han sen också i det yttre har förgått sig, talat illa, reagerat förskräckligt, så blir det hos honom eller henne till tårar, invärtes eller utvärtes. För det gör så ont. Och man upplever en skam över sig själv. Jag, Bengt Birgersson, har syndat. Så kommer jag till Jesus med allt detta. Och då kan ångerns tårar och sorg få bli till en skörd. Och där skörden kan sägas vara vissheten om syndernas förlåtelse. Och alldeles nya möjligheter att fullgöra de uppgifter som ligger framför mig. Och löftet om att en dag få vara med i den jublande skaran. Där man får tacka och lova honom. Honom som själv sådde tårar i Getsemane och på Golgata för att bära mina synder i mitt ställe. Och han ska i jublande glädje ta emot sina kärvar och bära fram dem inför sin fader. Dessa som tog emot frukten av hans lidande och död. Och den frukten får vi ta emot nu. När vi bekänner vår synd och tror hans ord om syndernas förlåtelse och vid det heliga bordet skördar frukten av hans lidande och död för oss. Så låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst. Förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, vår skapare, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, lär oss besinna vårt beroende av dig, så att vi av hjärtat tackar dig för dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen ifrån första krönikeboken kapitel 29. David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och i din hand har vi gett det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig, och gäster som alla våra fäder. Som en skugga i våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn. Från din hand har de kommit, och ditt är allt sammans. Så lyder Herrens ord. Aposteln Paulus skriver: se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada och be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Lukas skriver: på sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom: stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Så lyder det heliga evangeliet. Jag lovad vare du, Herre Kristus, som gör sådana under. Du botar spetälska. Du befriar syndare från deras synder. Du var där, men du är också här. Och nu ber vi dig att du välsignar detta evangelium på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. På denna högtidsdag, tacksägelsedagen, så vill jag stå här som denna församlings största syndare. Och samtidigt ligga vid Jesu fötter i tacksam glädje. I vissheten över att jag är ren. En syndare som inga synder har. I samma glädje får var och en här som har hört Jesus säga: dina synder är dig förlåtna. Och i den glädjen vill jag idag, medan vi vandrar genom dagens evangelium om 10 sjuka män, säga någonting om tacksägelse, tillbedjan och glädje. Det kommer att bli 10 korta punkter. 10, det låter mycket, men det ska inte vara längre än vad det brukar. Det kanske är för långt ibland. På sin färd mot Jerusalem, det är det första. på sin färd mot Jerusalem. Lukas påpekar det. På väg mot Jerusalem, det vill säga sista resan. Det var på väg mot korset på Golgata som Jesus gjorde det som vi har hört om idag. Och det är korsets välsignelse som lyser in över oss redan i de orden. På väg mot Jerusalem. Det var det stora och svåra målet för Jesu liv. För hans vandringar i Israel, det heliga landet. Han visste att hans liv på jorden skulle fullbordas på försoningens kors. Det var ingen annan än Jesus som på allvar kände den hemligheten. Men han visste att hans lärjungar bara inom kort tid skulle få öppnade ögon för hemligheten. När det undret sker med en människa, att hon får lära känna hemligheten med korset, så blir det ett verkligt tacksägelseämne, en anledning till glädje och till tillbedjan. Och ingenting på jorden kan skänka en sån glädje. I Jerusalem gav Herren Jesus livet för mig. Ja, för mig. För dig. Hur underbart, hur stort, dyrbart är inte det här? Nog finns det anledning för oss att minst en gång varje dag tacka och lova honom för just det. Och när jag tackar för det så fylls mitt hjärta med förnyad glädje och kärlek. Och då kan den finska sången, som jag tycker så mycket om, stämma in på mig och på oss. Jesus är min glädje, honom prisar jag. Han min synd förlåtit, gör det än var dag. Han min skuld betalat med sitt dyra blod. Gav åt syndens fånge frihet, liv och mod. Dödens bojor bröt han och den ondes garn. Ställde mig i nåden som ett fritt Guds barn. Konungarnas konung är min broder här. Kronan och sitt rike han åt mig där, ger han åt mig där. Till den gyllne staden står mitt glada hopp. Snart till lammets bröllop tar mig Jesus upp. Det andra, mitt emellan Samarien och Galileen. Jesus gick längs gränsen mellan Samarien och Galileen, säkerligen för att den vägen komma ner till Jordan och sen söderut på andra sidan Judén, gå över Jordan igen för att sen gå upp mot Jerusalem. Han gjorde som judarna i allmänhet gjorde det vid den tiden. För judar och samarier, de umgicks inte med varandra. Här var inte integration att tänka på. Det var först längre fram som någonting stort skulle ske. Samarierna, och ni vet att han som vände tillbaka var just en samarier eller samarit. De var en mix av olika folkslag. Och för judarna var de orena. Även om Jesu uppdrag under de 3 åren i första hand gällde judarna, det gamla gudsfolket, så stod hans hjärta helt öppet för samarierna. Och han visste att deras tid skulle snart komma, fast den inte riktigt än. Men redan nu var de ändå föremål för hans omsorg. Och det som skedde med den leprasjuke samarien var ett förebud om vad som skulle komma när den stora väckelsen kom till Samarien. Den söndring som var mellan judar och samarier smälte som vax i solen. Bland de judar och samarier som i Jesus fann sin frälsare. Det ser vi i apostlagärningarna. Jesus och hans kärlek kan förta den värsta fiendskap. Och man kan upptäcka en alldeles ny vänskap. En enhet, ja till och med en förtrolighet. Med någon som man inte tidigare visste om. Det är spännande, jättespännande att läsa Apostlagärningarnas 8:e kapitel i den här frågan. Om den stora glädjen som kom dit till Samarien då Filippus kom med evangeliet dit. Det tredje, de leprasjukas öde. Den svåra sjukdomen lepra eller spetälska var på Jesu tid obotlig. Och det var en mänsklig total katastrof att drabbas. Man var på grund av smittrisken dömd till ett liv utanför. Ett liv i isolering, utan gemenskap med familj och vänner. Endast med de andra sjuka som man eventuellt kunde få bo tillsammans med. Och då måste, om någon kom i närheten, ropa oren, oren. Det var inte tillåtet för dem att gå och delta i synagogans gudstjänst. Och de var utestängda på alla sätt på livstid. Det finns, som nog alla vet, en annan utestängdhet. Jag tänker på det dåliga samvetet. Det onda samvetet. Det utestänger från den förtroliga gemenskapen med mina närmaste. Och det utestänger mig från den förtroliga gemenskapen med Herren Jesus. Och allra värst, den som inte tar emot syndernas förlåtelse till ett gott samvete blir för evigt utestängd från Guds rike och från den eviga saligheten. Lepra eller spetälska är en svår sjukdom. Det finns idag botemedel för den som får diagnosen. Och det finns miljontals människor på jorden som har haft den och blivit botade från lepra. Men det finns också miljontals och åter miljontals människor som har blivit botade från den andra sjukdomen, från ett dåligt samvete, när de har blivit renade från sin synd i lammets blod. Och vi som är här idag är här för att lovprisa honom som är vår store läkare, som gjort med oss vad han önskar att få göra med alla. Skänka det goda samvetet. Det fjärde. Förbarma dig över oss. Vi har ingen aning om hur dessa 10 män som vi har läst om idag hade fått veta att Jesus var i antågande, än mindre att denne mästare från Nasaret skulle kunna göra något åt deras situation. Antingen om du levde på den samariska sidan av gränsen eller på den galileiska, så hade ryktet om dem nåtts om den märklige profeten. Kanske att det var någon av de människor som i sin barmhärtighet ställde ut mat till dem, som på avstånd liksom har ropat till dem och berättat om hur Jesus på annat håll i Galileen hade botat lepra sjuka människor. Och kanske att också deras koloni där de nu fanns var i närheten av den väg där Jesus och hans följe kom. Och ryktet tillsammans med vad de såg, hur eller hur det här sett ut, de ropade ännu inte så att deras sjuka att deras ännu inte så sjuka att deras halsar inte skulle ha kunnat ropa: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och Jesus stannar, och det står att han såg på dem. Jesus ser dem. Och en sån bön från en människa går aldrig förbi. Låt oss aldrig glömma det. En sån bön om förbarmande går Jesus aldrig förbi, vad den än handlar om. Kanske det sitter någon här idag vars inre, utan att kanske någon annan vet det, ropar i djupaste nöd. Vågar inte säga någonting kanske till sin omgivning. Men där i hjärtat finns en nöd som är så svår att bära och så svår att uttrycka i ord. Så det blir bara: Jesus, förbarma dig över mig. Lägg nu märke till vad Jesus nu gör. Och kanske är tacksägelsen och glädjen inte så långt borta från dig som du tänkte. Det femte. Gå och visa er, sa Jesus. När Jesus såg de olyckliga männen som vände sig till honom, så hade han det här märkliga ordet till dem: gå och visa er för prästerna. Det var så man skulle göra om det mot alla odds hade visat sig att man inte hade, eller inte längre hade, den svåra sjukdomen. Och det var prästerna som skulle avgöra om det stämde. Och så skulle han bära fram ett renings- och tackoffer. Gå och visa er. Men de var ju fortfarande spetälska. Gå och visa er för prästerna. Det är underligt med Jesu ord. Det ligger alltid kraft i dem, långt innan vi ser eller erfar det. Det åstadkommer något, och det verkar alltid vad de säger, som Jakob påminde oss om i söndags. Männen tog Jesus på orden och gick i tro utan att se. En gång sa Jesus: den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Den som i sin nöd kommer till Jesus och ropar om förbarmande blir aldrig utkastad. Blir aldrig utan hjälp. Ja, den är så säker att du kan tacka och lova honom redan innan du har sett den komma. Även om den sen när den kommer inte alltid ser ut precis som du hade önskat dig. För det sjätte: vi är rena. Vad männen sa till varandra när de gjorde den märkliga upptäckten: det fanns inget sjukt på deras kroppar längre. De var nu lika friska som i minst Naaman, han som på Elisas befallning hade doppat sig 7 gånger i Jordan. De tittade på sina händer, på fötterna. De såg på varandras ansikten. Och ni har sett bilder på leprasjuka människor. När det har gått till ansiktet så kan en 20-åring se ut som att han vore 100. De blir deformerade. Och så såg de på varandra. Och de såg till borta. Vi är rena, vi är friska. Det som har ödelagt våra liv är borta. Det måste ha varit som att komma ut och bli frisläppt från ett mörkt fängelse. Det finns en annan upptäckt. Trons upptäckt. Jag är ren. Mina synder är borta. Mitt samvete, det är rent. Jag är lika ren som han som har gjort mig ren. Han har tvättat mig. Han har tvättat mig ren från alla mina synder. Den som har varit sjuk i sitt samvete, sjuk i hjärtat, den som varit tyngd i samvetet men fått tala ut med Jesus och inte gömt något, och får höra Jesus säga, som vi hörde i söndags, de där orden: dina synder är dig förlåtna. Och som det har kommit här idag i avlösningen. Och våga tro detta. Han gör livets största upptäckt. Jag är ren. Han, min frälsare, har gjort mig ren. Han har tvättat bort allt mitt onda. Även om jag har mitt kött och mitt fördärv kvar i mig, så är jag inför Gud alldeles ren. Ren och rättfärdig inför Gud. Det sjunde: den överlyckliga vid Jesu fötter. Lukas skriver: när en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Han kom tillbaka. Han kom jublande glad och med hög röst ropar han sitt tack till Gud. Och väl framme hos Jesus kastade han sig på marken och böjde sitt ansikte ända till marken framför Jesu fötter och gav honom äran för sitt livs största under. Men ett ännu större under är just detta som vi nyss talade om. Att jag, en fattig syndare, värd en evig fördömelse, en evig dom, en evig skilsmässa, ett evigt mörker, värd en evig plåga, att jag helt av nåd har fått syndernas förlåtelse och befriats från varje straff. Han som botade den leprasjuk i Samarien har tagit på sig mitt straff, gått i döden i Jerusalem. Skulle jag inte få lov att kasta mig för hans fötter och jubla och vara hur lycklig som helst? När du idag böjer knä vid nattvardsbordet så är du vid Jesu fötter. Tänk på det. Och du får vara så lycklig som bara en benådad syndare kan vara. En syndare som inga synder har. Det åttonde: den samariska förstlingsfrukten. Vi kan tänka på den här mannen när han kom tillbaka och kom hem till de sina i Samarien. Kanske hade han hustru, kanske barn, kanske föräldrar, syskon, vänner. Och han kan säga: se på mina händer, se på mitt ansikte. Jag är frisk. Han, profeten ifrån Kapernaum, har gjort mig frisk. Gud har kommit ner till oss. Gud är mitt ibland oss. Och när väckelsen sen kom till Samarien, så kommer han kanske att få en viktig roll. En vittnesuppgift av stora, stora mått. Och vem vet, kanske han så småningom fick ett uppdrag som pastor i en av de samariska församlingarna. Som en av dem som haft ett personligt möte med Jesus och av egen erfarenhet visste. Tänk vad han kunde predika om både Jesu makt att bota sjuka och makt att förlåta synder. Sen han själv fått lära känna orden och kraften i Jesu ord om syndernas förlåtelse. Under alla omständigheter så blev det en stor väckelse i Samarien, och han var säkert mitt uppe i den sedan. Då när Filippus kom upp från Jerusalem och predikade evangeliet. Han som sen blev någon slags biskop i Caesarea, Samariens stora kuststad. Men tillbaka igen till oss. Vad kan inte det åstadkomma? Det rena samvetets glädje. Vi kommer hem till oss själva, till vardagsuppgifterna, till familjen, eller till de andra som vi har omkring oss. Samvetet är rent. Och Guds ande har överbevisat mig om att jag är en av dem i vars hjärta Jesus bor. Och med ny glädje kan jag ta mig an de uppgifter jag har. Och även om jag inte får uppleva liksom den där stora väckelsen som det var i Samarien, eller som det har varit också i vårt land i somliga tider, så kan jag få nåd att säga ett glädjens ord till någon av dem jag möter. Och kanske det finns någon här inne som sitter här och som Jesus vill kalla också till att bli en pastor, en ordets tjänare i hans kyrka. Det nionde. Var är de nio? Det fanns en smolk i glädjebägaren. Vi anar Jesu glädje över mannen vid hans fötter. Men vart tog i all sin dag de andra vägen? Blev inte alla rena, frågar han. Inte för att inte han själv visste det. Men det här är som en målning av det som Johannes skrev i sitt evangelium. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Hans eget folk hade första rätten till hans frälsningsgärning. Nio av dem fick uppleva ett märkligt under, men kom inte tillbaka. Det är kärlekens sorg i Jesu röst. Var är de nio? Det är min personliga övertygelse att det fortfarande är Jesu fråga. Var är de nio? Somliga av dessa nio finns i de synagogor som finns i vårt land. Det finns också runt om i landet, städer och byar, i kyrkor, människor som inte ger Jesus äran fastän de är där Guds ord finns. Har inte Jesus gett sitt liv för dem? Har han inte burit bort deras synder? Har han inte burit straffet för deras synder? Jo, för alla. Och kanske är det nu så att Jesus vill lägga den frågan in till våra hjärtan. Var är de nio? Och i oss tända en eld så att det brinner en längtan. Den längtan som brinner i hans hjärta, som han vill dela med oss, att den går in hos oss så vi hör det inom oss. Var är de nio? Och så att vi aldrig slår oss till ro utan att söka efter tillfällena där vi kan få säga ett ord om honom. Och det tionde och sista. Tacksägelse, tillbedjan och glädje. Det är vår rubrik idag. Vi har talat om glädjen att känna honom som förlåter oss alla våra synder. Vi har talat om hur detta leder till tacksägelse och till tillbedjan. Kanske att det finns någon här nu, här i kyrkan, just här i Emanuelskyrkan idag på denna söndag, som inte känner någon glädje alls över detta. Har du kanske inte förstått hur många dina synder är? Inte förstått hur oförlåten synd är livsfarligt? Det är som dynamit i fickan, som Mats Selander sa en gång på ett föredrag han hade på Ellen Engströms gymnasium. Oförlåten synd är som dynamit i fickan. Det smäller, sa han. Kanske att du aldrig har blivit ställd inför evighetsallvaret och sett dig själv i domens ljus. Därför är detta evangeliet om den leprasjuke mannen ointressant för dig. Om du hör det, ropa till Jesus och säg: väck mig. Eller så är det precis tvärtom. Du har sett din synd. Du har sett att hela du är som en spetälsk andligt sett. Du har inget hopp. Du vågar inte tro att det här evangeliet är för dig. Så råder jag dig att be Jesus igen och säga: Jesus, ge mig tro. Förbarma dig över mig. Ja, just det. Förbarma dig över mig. Be om tro. Be om att våga tro vad han säger. Det som han sa till den leprasjuke: gå och visa dig. Och i evangeliets ljus vill han visa dig att det som skedde i dopet, det gäller fortfarande. Och att det som sades i avlösningens ord, det gäller. Dina synder är dig förlåtna. Och har du sett och förstått detta, att dina synder är dig förlåtna, låt det få bli till ett tack. Säg det inom dig: tack Herre Jesus för att du har förlåtit mig alla mina synder. Jag låt oss prisa honom, lova honom, upphöja honom som har löst oss, befriat oss och räddat oss och gjort oss i sina, både nu och för alltid i evighet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.